Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Välkommen till avsnitt 6, som faktiskt handlar en del om kön. För det är 8 mars, kvinnodagen, idag, och löparprofilerna passar på att snacka om manliga löpare som inte klarar av att bli omsprungna. Om tjejmilen och tjejklassiken fortfarande har en viktig funktion. Och om träningsuppläggen generellt sett borde vara mer anpassade efter kvinnokroppens förutsättningar. Och löparprofilerna som snackar är Miranda Kvist, vår svenska traildrottning, vd och medgrundare till Team Nordic Trail, med ett antal bergs- och ultralopp på CV:t. Louise Viker, som är splitterny i perset 2:40:43 på maraton och är en av Sveriges snabbaste kvinnor just nu. Och Malin Evelöv, länge en av Sveriges främsta idrottare och löpare, meriterad både på medel- och långdistans. Och jag heter Agnete Danneberg och är värd för programmet. Då sitter jag med Malin och Miranda och Louise. Välkomna.
Tackar.
Tack så mycket.
Det är fler kvinnor än någonsin som springer och deltar även i längre lopp, Malin. Det är väl rätt generellt en stor skillnad mot när du börjar med löpning?
Ja, verkligen. Det är enorm skillnad på överhuvudtaget anmälningar till lopp. Men största delen är ju faktiskt att det är fler kvinnor som är med och vågar. Det tycker jag är ändå en stor skillnad i tjejers inställning faktiskt. Att de höjer ribban mycket mer än för 10-15 år sedan. Då de tjejer som ställde upp då var man riktigt bra tränad och vågade stå på startlinjen. Nu är det faktiskt en hel del mer motionstjejer som faktiskt vågar till start på lopp också. Så att det är häftigt. Det är kul, för det skapar liksom... Ja, på något sätt så ser man också att det hjälper andra att se att du behöver inte vara elitlöpare för att springa ett lopp, utan det är många som kör ihop på jobbet eller grannar eller kompisar. Det är en kul grej som man kan göra ihop. Så det växer enormt, verkligen.
Och det här att kvinnor generellt springer ett långlopp lite smartare än män, finns studier som visar på det. Utifrån dina erfarenheter, Malin, stämmer det?
Jag tycker absolut det stämmer. Jag tränar ju många motionärer i löpning, och killar är ju betydligt mer, ja, vad ska man säga, respektlösa i sin löpning mot kanske vad de har kapacitet för. Det. Och det är ju på gott och ont. Ibland är det ju bra att höja ribban också. Men ska man ta sig runt en tävling kanske på ett vettigt sätt, så är kvinnor betydligt bättre på att lägga upp ett smart lopp oftast ute efter hur man är tränad. Killar har lite höga tankar om sig ibland och går ofta ut för hårt. Så att det tycker jag stämmer bra.
Men det är ändå någonstans kan tycka är lite synd är ju att det är så många kvinnor som kanske inte vågar ställa upp i motionslopp. Alltså, någonstans, jag tror att det finns en statistik att de flesta kvinnor som ställer upp i motionslopp kommer i mål. För att, ja, tränar och tävlar smart. Men alltså de här, ja, vi kan inte kalla dem dumdristiga kararna allihopa, men att det är många fler killar som kanske inte kommer i mål. Och någonstans kan jag så här, tycka att det är lite synd att det är så många tjejer som kanske backar på att våga ställa sig på startlinjen. Fler hade säkert klarat att komma i mål.
Vad har det betytt rent praktiskt då för er att vara i minoritet ute på träning och tävlingar och så? Ja, fördelar, nackdelar.
Det enda jag märker det är när jag är i England och springer tävlingar. Det kan vara främst alltså stora motionstävlingar eller så. Det är att det är aldrig någon kille som ligger i rygg på mig där. Utan går alltid om och håller fart så att jag kan ligga bakom. Alltid. Och det tänker jag att det skulle han nog inte göra om jag var en annan man. Hjälpa mig liksom.
Han ser det som det.
Men det är inte så att han vill ligga före dig då? Alltså, eller är det för att hjälpa dig? Bara så att jag förstår.
Jag tror det, för det är alltid lättare att ligga bakom. Och här hemma så har jag ju oftare ett tåg med killar bakom.
Mm, okay.
För att jag springer snabbare. Smart i jämn fart.
Uh-huh. Men är det inte för att han absolut inte vill ta strykare för det, eller ligga före? Det kan jag i alla fall märka när man springer lopp med tjejer och killar ihop, långlopp. Att ser de att man kommer upp bredvid så tittar de till och ser, fan, det är en tjej. Och då ska alla killar öka och försöka liksom springa ifrån henne, och så dör de efter 50 meter i den där högre farten. Och det är något sorts sinne för killar att man ska absolut inte bli passerad av en tjej. Man ser att det går igång någonting i huvudet där på dem. Och sen om man kommer ut på upploppet liksom, bredvid någon kille eller någon kille som har sprungit förbi till och med, så hör man bara någon som stonkar och stönar, och så kommer de spurtande järnet och liksom fäller sig före på mållinjen. Och man själv kanske inte bryr sig så mycket för att det är liksom en kille och man tävlar i tjejklassen, så någon halv sekund hit eller dit på en mara där för att fälla sig, det bryr man sig inte om då.
Men. Malin, jag måste berätta det för dig. Det handlar inte om att du är tjej, det handlar om att det är du som är Malin Evelöv. Så de vill bara berätta på krogen sen att jag sprang före Evelöv in i mål. Det är liksom. Nej, men generellt sett, alltså på de här utländska loppen, alltså, sen även löplopp i Sverige, men utländska så här, bergslopp framförallt, när det bara är herrar. Alltså det är ju liksom extremt få kvinnor. Och speciellt när man är hyfsad i startfältet och man springer framförallt med bara alltså, gubbar också, ska jag säga. Och nu höll jag på att säga gubbar 40 plus. Nej, det, så får man inte säga i radio, men lite äldre karlar. men alltså, det är ju bara uppmuntrande ord. Alltså alltid, speciellt italienare, fransoser, det är extremt positivt tycker jag. Jag blir alltid behandlad liksom till det bästa.
Ja. Vad säger de då?
Nej, alltså jag vet inte hur mycket. Jag får alltid höra brava, brava liksom hela vägen. Och sen är det såklart, nu är det italienare, så de är alltid positiva till kvinnor. Men oavsett vad man befinner sig i spåret. Men jag tycker verkligen att det är bara positivt. Jag har aldrig upplevt något speciellt negativt för att jag är kvinna i spåret. Liksom.
Men det behöver inte vara negativt. Vilka fördel då?
Ja, man får så mycket komplimanger. Skoja. Nej, men nej.
Det är därför du springer.
Ja, eller hur? Får visa upp
ego-boosten måste ha sett.
Ja. Nej, jag tycker, alltså jag vet inte, jag älskar ju bara att springa, men jag kan säga att just nu våra bergslopp så finns det ju inga, jag kan inte få någon farthållare framför mig så som Louise verkar lyckas få hela tiden. Var är de? Sådana har jag inte fått. Det efterlysning.
Fördelen hemma är ju, alltså som tjej, att det oftast är många fler killar som är bättre än vad jag själv är, som jag kan få hjälp av eller ligga i en stor klunga och sådär. Det är ju den största fördelen, tycker jag. Nackdelar, ja, de är lite större och lite tyngre. Så får man en armbåge så gör det lite ondare. Men.
Och det här med att killarna får springa först eller på större lopp. Alltså starten till exempel, är det någonting man började ändra på, som i New York, där fick den kvinnliga eliten springa först.
Ja, de startade en halvtimme innan.
Ja.
Jag har faktiskt varit med och stått i den där gruppen, sprungit in där enda gången jag sprang i New York, och det var fruktansvärt, för jag var inte tränad för att vara i den gruppen, så jag hade ju föredragit att stå nere bland herrarna, för jag fick ju springa liksom själv i stort sett hela loppet. Men ja, jag vet inte, jag tror att det är ju i de där loppen, varför de gör så är ju för att kvinnoeliten, världseliten ska få synas lite mer och visa upp sig också, så de inte bara hamnar i mängden av hyfsat bra herrar då, för att då kommer ju herreliten annars först och sen blandas de här bästa damerna in i herrarnas lopp, och så att det tror jag är rätt inspirerande för världseliten att ibland få vara liksom själva och här kommer jag först, så att det tror jag inte är något negativt i för sig, men som lite mer motionär, elitmotionär då som jag själv, så hade jag föredragit att ha lite killar runt mig och springa med. Det är bättre än att
springa själv.
För där blir det ju en nackdel om man vill ha någon att springa med. För de här startfälten är ganska, eller det är ganska få elitkvinnor i dem. Så att då kan det ju bli som för Malin att man hamnar själv. Medan som man så har du ju mycket, mycket större startfält. Att springa 42 kilometer ensam, det är inte bara roligt.
Det är tufft redan.
Vi som inte står i elitfälten, vi springer med mängden. Det är mer som en tjurrusning hela vägen ner i mål. Bara ett tillägg.
Det är ingen risk man springer själv. Fast i bergsloppen, då springer du väl?
Ja, det är faktiskt. Det är mycket, mycket, mycket mer sanning i det. Då springer man faktiskt ganska mycket själv. Och då kan man ju snarare bli lite utelämnad, ganska ensam på någon bergskam, höll jag på att säga. Men absolut, där är man ju med själv.
Mm. Så mycket publik där uppe på
Nej,
toppen.
Nej, det är någon kossa liksom, och bergset. Men då är det ju ännu mer egentligen, ja men samma som att springa själv då egentligen för dig där. Att det, man springer med sig själv, upp till sig själv, liksom, upp till vis.
Mm.
Det man har i skallen är det som betyder något.
Nej, men jag tycker att det är i stora fördelar oftast, för att det är, som sagt, du kan ju alltid söka dig till, om du behöver bra personer att springa med eller några som är bättre, då kan du alltid träna med killar eller springa med killar som inte är elit, riktig elit då, men som räcker till som sparring för en själv, och man kan få väldigt som fördelar av det att du inte har, du är ju de som har pressen, de hatar att ta stryk av tjejer och man själv bara har inget att förlora, det är bara ösa på. Och jag tränade ju bara med killar när jag liksom växte upp och i mina ungdomsår. Min brorsa som var 2 år äldre och hans kompisar egentligen, så att jag hade ju liksom perfekt, jag behövde ju aldrig känna någon press så där att jag skulle, jag var ju alltid sämst hur bra jag än var, men jag var ändå så pass bra så att de fick höra mig flåsande i nacken, så att jag tycker bara det är positivt att, och sen är det ju ofta så där, det är ju som Miranda säger, det är ju, kommer man i någon tävling och så där, då är det ju många som hejar lite extra när det kommer någon tjej mitt i klumpen av massa killar, så att får ju mer uppskattning oftast av publik och sådär, så att jag tycker det är bara fördelar.
Där får man den extra peppen som man ju grymt behöver.
Plus att man kan få knäcka karar. Eller hur, Malin? Det måste du också gilla.
Ett extra plus där då.
Det är ju sköna som finns när man springer något sånt där lopp och så ser man någon kille som har gått in i väggen 50 meter framför, och så känner man bara att man är jättetrött själv, men får man ju nya krafter och känner att nu ska jag bara komma upp i rygg här och ösa förbi, och skärper man till liksom löptekniken extra när man gasar förbi där, så att de känns riktigt hängiga. Ja, det är bästa sporren alltså, att se killar som har gått ut för hårt.
Har du någon sån erfarenhet? Det
är ju fantastiskt.
Ja, senast Maren som jag sprang för drygt en vecka sedan. Men då sa de faktiskt så här, keep going, keep going. De stod där och stretchade sina krampade baklår. Men, samtidigt så tycker jag att det är ganska skön känsla, det Malin nämnde tidigare, när de kommer liksom i full speed liksom, och nu ska de ta en liksom i spurten. Och så kan man svara. Det är så underbart. Men någon gång i somras så tänkte jag aldrig i livet. Fick en bra tid också.
Uh-huh. Plockar du fram den här extra energin?
Exakt.
Ja, tack till mannen då bakom dig.
Ja, det var ett pers.
Tack till mannen som blev knäckt av Louise på spurten.
Ja, precis. Tack
till ingen som vill kännas vid.
Nej. Han försvann under
ytan. Bara gå in i resultatlistan och kolla namnet.
Jag vill hänga ut dem i podden.
Rena tjejloppen som finns i Sverige, Tjejmilen och så halvmaran, Women Half Marathon. Vad tycker ni där då?
Jag tycker de fyller en funktion, för jag tror att det är många som börjar där. Alltså att man kanske inte vågar ställa upp i de här mixade loppen för att det är liksom grabbarna snyter sig på en och ja, men, det är allmänt liksom ruffigt och så här. Man är liksom lite försiktigt och Tjejmilen eller de här, det visar att det är många som går från de loppen till att köra andra mixade, liksom, rena tävlingslopp. Jag tror att det är ett bra, de fyller en funktion.
Alltså jag är så sjukt tudelad när det gäller sådana grejer. För att å ena sidan så diggar jag liksom inte det här rosa fluffet. Så här. Kvinnor gillar inte att tävla, så vårdhuset har ingen tidtagning. Liksom. Alltså till exempel. För att det finns ju otroligt mycket kvinnor som gillar att tävla. Samtidigt så får man ju ändå, jag tror att de har 40 000 kvinnor bara i Stockholm som springer vårdhuset. Så att man kan ju liksom inte ogilla sånt som motiverar människor att faktiskt träna. Så att det där, jag tycker det är så svårt. Och det är samma sak med tjejklassiken som är en tredjedel av en klassiker. Du vet, man blir ju äcklad när man tänker på det. Att det är en tredjedel och så heter det tjej. Å andra sidan, tänk på många kvinnor som faktiskt har kommit igång tack vare tjejklassiken. Så att jag tycker det är lite svårt att diskutera det faktiskt. Men som Louise säger, det fyller ju trots allt en funktion. Även om vi som sitter här är nog lite för mycket tävlingsmänniskor för att springa utan tidtagning.
Ja, fast vårhuset får du väl välja. Du kan välja faktiskt att få tidtagning om du vill.
Förlåt vårhuset, det var inte meningen.
Nej, men alltså, felaktig info. Det är ingen tidtagning i vårhuset, men tjejmilen kan du välja.
Ja, det är så det.
Okej, bra, Louise var uppdaterad. Ja. Nej, men ni förstår hur jag tänker i alla fall. Att säga, å ena sidan liksom att man bara förutsätter att kvinnor vill ha en goodiebag och ett armband istället för en medalj som man får på Women's Health Marathon. Alltså att man liksom förutsätter att kvinnor är lite mer... Men det, ja, det är
varför är det dåligt?
Nej, men jag gillar ju fjärrband, men...
Jag tycker att det har en funktion, absolut. Ja. I och med att tjejer och killar är olika, som jag pratade om tidigare, killar är lite... generellt tuffare i sin inställning att de vågar sig ut även om man inte är tränad. Så det är klart, jag grejar ett maraton eller jag grejar det och den tiden ska jag göra också. Sen kan det gå en timme långsammare, men det är liksom inte det. Tjejer är inte lika tuffa i grunden, och då tycker jag att de här tjejloppen har sin funktion verkligen. Att för det första så är det ju ett elitlopp också, men det är ju Sveriges bästa långdistanslöpare bland tjejerna som är med på tjejmilen också. Så att det är liksom, det är lite häftigt, där får motionären möta Sveriges bästa långdistanslöpare, och ändå så är det väldigt avspänt och du behöver inte känna press, utan du kan springa hur fort eller långsamt du vill. Och sen blir det lite sådär annan stämning. Då får herrarna ge sig ut och titta på snygga tjejer runt banan och liksom ta med sig barnen och heja. Så att jag tycker att det är en god stämning i de där loppen, och det har liksom en... Det avdramatiserar det här med tävling lite, som tjejer kan behöva i tidigt skede också i sin löparsatsning, löparkarriär. Att ändå göra ett lopp. Det blir för mastigt ibland att gå ut och göra de här tuffa loppen. Där det är uppblandat och man känner sig för amatörmässig för att göra dem. Det här är bara lustfyllt. Så att jag tycker det där är guld.
Jag tycker, alltså, det är inte så att jag liksom har någonting emot tjejmilen på något sätt. Eller det, jag stod heja på morsan för många, många år sedan. Och det är en del i det att jag tror att tjejmilen är det första jag sprang också. Men just, jag har ändå så här, alltså stämningen är ju fantastisk, det är den ju absolut. Men jag har ändå, kan ibland tycka att det är liksom svårt att komma över det här. Att kvinnor gillar inte att tävla, så vi har ingen tidtagning. Eller förstår ni, det är liksom lite... Det är lite svårt att köpa alla gånger. Man blir så satt i den där rosa bubblan oavsett. Och man ska inte gilla att tävla och man ska inte gilla att... I mean,
då väljer du ju bara ett annat lopp. Det är ju så. Om du,
ja, ja,
om du
precis.
Vill ha en tävling absolut som tjej så... Då behöver du inte springa Vårhuset då. Men det är ju oerhört många som älskar det loppet som åker ut med picknickkorgen. Och framförallt väldigt mycket sån där, som tjejer är också generellt att det är myspys. Och man vill liksom åka ut ett gäng från jobbet och någon har inte tränat någonting. Och någon har sprungit lite mera. Och så liksom snackar man om den där picknickkorgen. Det är ju liksom, bara man tar sig igenom den där loppet.
Jo, men såklart, det är som vi säger, det fyller en funktion. Och det får ju människor att träna och springa lopp som säkert aldrig hade gjort det. Mm. Så på det sättet så är det liksom positivt.
Men det är inte sorgligt att det inte kan göra i ett blandat lopp.
Ja.
Men det är ju stort, det blir för mycket människor. Det här är ju knökfullt ändå. Så att det är bättre att några lopp är då lämpade mera för tjejer, kvinnor i ett liksom avspändare tillvaro och liksom lite mer myspys runt kanske än vissa av de här hardcore-loppen.
Fast det är som att säga att männen inte behöver det.
De vill säkert ha en myspyslopp också, bara att de vågar inte erkänna det.
Eller hur? Jag skulle vilja se herrarna komma med massa picknickkorgar och grejer.
Tror
det viktigaste är att komma runt och få äta picknick. Det är rätt mycket mer tjejigt faktiskt.
Men tror ni inte att det kanske är rätt många killar som också skulle vilja det då?
Men de får
fan vad schysst om målsättningen ikväll är bara att vi ska ta oss över mållinjen. Jag menar, vad sa du?
De får ju picknickkor på Bellmanstafetten. Då får ju killarna vara med.
Ja, okej.
Okay. Men alltså... Tjejmilen, det är liksom...
Det är en tjejfest liksom.
Ja, och jag ser inget dåligt. Alltså just det här, man tillgodoser ditt arrangemang. Vi får aldrig så mycket uppmärksamhet som runt tjejmilen. Kolla förra året när Mera för Charlotta, det lyfter kvinnlig löpning. Alltså vi får ett utrymme som vi aldrig får i mixade lopp. DN Stockholm halvmaraton. Ja, här vinner den 1.06. Tjejvinnaren. Eller ja, de kör 10 bästa herren och 3 bästa tjejerna. Medan tjejmilen så blir det liksom, det är kvinnlig löpning.
I de här bergs- och trail-loppen brukar de kvinnliga vinnarna också nämnas.
Alltså vi har ju en världsmästare som är svensk, Emily Forsberg. Så att vi har ju liksom, och i just skyrunning-löpning som man kollar på riktigt bergslopp, så är ju kvinnliga löpare ju höjda till skyarna. Emily är ju Zlatan i Chamonix liksom. Så att hon, och hon skulle knäcka de flesta karlar liksom, så att utan någon större
ansträngning. Men i Sverige är hon relativt okänd.
Hon är mycket okänd. Här tror folk att det är jag som är trailrunning-drottning, det är hon. nej, men hon är väldigt okänd här. Men det är ju för att hennes marknad är lite grann i Frankrike, Italien och så vidare, i Alperna. Men det skulle vara jättespännande att se om hon skulle våga sig på att köra typ Lidingö-loppet eller någonting. För att ställas mot våra andra riktigt duktiga löpare. Det skulle vara jättespännande. Så Emily, om du lyssnar så kan inte du bara komma hem hit och så tittar vi. Undrar vem som är snabbast. Och, ja.
Hon får säkert den frågan mycket. Vad hon gör frågan. På milen och sådär.
Ja, det, då frågar hon säkert, du menar uppför eller nej?
Precis. Nerför berget.
Exakt, uppför en mil. Ja.
Ja, men å andra sidan, någon som springer tjejlopp, de får ju inte känna på det här och springa om en man då och känna tillfredsställelse.
Nej, det är det man missar där faktiskt. Och den är ju rätt väsentlig tycker jag då.
Då anmäler man sig till ett mixat lopp.
Ja. Sen är det skönt att få, ja, om man nu är en duktig löpare så är det ju väldigt kul att komma i mål först också. Eller bland de första på ett lopp också och bara känna att det är ingen före. Så att det har ju sin funktion, då kan man strunta i att springa om en man också. Men jag tror att, som vi sa, jag tror verkligen att det har sin funktion. Man kan ju tycka att det är det här med jämställdhet och varför ska liksom tjejerna ha ett lopp. Tjurhuset var väl ett manligt lopp från början. Mm. Och sen har det blivit mixat för att då blev det liksom inte okej att utesluta tjejer från det. Men... och då, ja, då kan man väl tycka kanske åt andra hållet också, varför ska det finnas rena tjejlopp? Men jag tror att det är som vi har diskuterat, att det är, tjejer är lite mer försiktiga och i sin satsning och kanske inte hade vågat ens stå på en startlinje annars om det inte finns de här loppen. Och det här leder till att de fortsätter att springa andra lopp också. Så att, och som sagt, då får väl killarna vara ute och alltså, titta på snygga tjejer.
Köpa rosor.
Ja.
Men jag ser det mer som att man främjar kvinnlig löpning snarare än att man diskriminerar män.
Mm. Ja, jo, men absolut.
Få lite mer, som du sa Louise, uppmärksamhet och faktiskt få visa upp sig, för annars så kommer ju aldrig tjejerna först.
För massa år sedan när jag sprang Vårhuset på den tiden jag sprang asfalt, och kom ihåg, jag kom in på en 10:e plats, vilket är för mig helt jag undrar fortfarande hur det hände, men det som var så roligt var att mitt i alltihop så försvann alla, och då är jag helt själv. Alltså, på tal om det där att det finns inga karor att följa, då trodde jag att jag sprungit fel. Vad tog Västervägen? Var är alla löpare? För att jag var så långt fram också, chockerande nog. Och ingen rygg att följa. Så att,
Men var inte det ganska kul att vara så långt fram?
Nej, jag var livrädd. Jag måste springa snabbt hela vägen nu så jag kan bibehålla min 10:e plats, tänkte jag.
Ja, det var yes.
Ja, var det inte lite tjejer? Där är skillnaden. Louise, hon tänker så här, jag ligger så jävla långt fram. Miranda tänker, jag måste ha sprungit fel. Det är liksom inte möjligt. Det är lite skillnaden. Var är alla mina vägvisare? Så tänkte jag.
Men har du tänkt så fortfarande idag, tror du? Det är kanske lite mera.
Vårhus, jag vet inte. Nej, det är, nu skulle jag säkert ligga på en topp 300 där. Så. Det skulle inte vara någon risk att jag skulle springa fel. Nu lägger jag in en helt annan aspekt. Och det är att på ultralopp, när man liksom verkligen börjar springa riktigt långt, då vinner ju ibland kvinnliga löpare totalen. Vilket jag tycker är fantastiskt. Det finns sådana här 200-miles-lopp, liksom Badwater exempelvis. Där liksom när det handlar om riktigt extrem uthållighet, då kommer ju verkligen kvinnornas seghet till sin rätt och smarthet i löpningen. Och det är ändå rätt häftigt. Så tjejer, nu får ni bara börja springa lite längre distanser här. Så tar ni hem skiten.
Men fast det blir ju, det är liksom som en del i paletten. Alltså det finns tjejlopp, det finns maraton, det finns tjejlopp. Alltså det är bara en valmöjlighet.
Mm. Springa kort, långt.
Ja, så. Med killar. Mm. Eller bara med tjejer.
Mm. Men tror ni att det finns någonting i det här med att uthålligheten? Alltså blir det riktigt långa, tuffa distanser, så kanske tiderna krymper mentalt, mellan män och kvinnor.
Ja, visst.
För då är det så mycket
exakt,
här uppe.
Det är
mentalt.
Ju psyket som, förlåt, nu pratar vi. Men exakt, det är ju psyket det handlar om. Det gör det förstås även på de kortare distanserna, men jag tror att det är i längden, när fysiken spelar mindre roll och psyket ännu mer, då tar kvinnorna karlarna.
Men är det inte mycket också att kvinnor är på, alltså, överlevnadsmässigt på alltså, riktigt långa grejer, så är ju kvinnor starkare än män, om man nu får, eller i alla fall mindre glapp mellan det här. Killar är ju det går ju aldrig att jämföra liksom killar och tjejer just på 100 meter till exempel, för det är liksom en muskelstyrka som inte kvinnor kan komma upp i, om man inte nu proppar i sig hur mycket fuskpreparat som helst, men liksom i långa loppet så är ju kvinnor har väl mera depåer och liksom orkar den här extrema uthålligheten.
Mer fett
generellt sett, mer fett på, överlever ju i kallt vatten kvinnor också generellt mycket längre än män, så jag tror att den aspekten kommer in.
Smärthålligheten är väl.
Ja, smärthållighet plus en tuffa på under väldigt lång tid, när det inte är den här rena muskelstyrkan som blir en större skillnad på kortare distanser egentligen mellan män och kvinnor. Så jag tror som sagt att det är många bitar i det där, men där kommer nog kvinnans fysik mera till sig rätt kanske, kontra mannen.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that?
Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Med andra ord, evolutionärt så är vi helt enkelt tuffare. Var det det vi summar kan i mumma?
Ja, slutsatsen.
Slutsatsen är
smärtåligheten i höra.
Kvinnodagen till ära, så exakt. Vi är helt enkelt bättre på allt.
På tuffa på.
Tuffa på i långsamt tempo. Knapp styrfart. Då är kvinnan bättre.
Och springa om med någon man också.
Ja, exakt.
Sen är vi hemma.
Ja.
Skillnad i löpteknik, så om man har bredare höfter att benen ska, någonting man måste tänka på.
Jag kollar på de andra nu.
Löpteknik är ju så här, du kan ju aldrig stöpa en i alla löpare i samma form. Det finns ju liksom generella saker som gör att du springer, håller ihop löpningen bättre och springer bättre, men sen har ju alla sin löpteknik i grunden som är naturlig för just dig, och den går ju inte att ändra om totalt. Det liksom tar mer energi än vad det ger, så att man måste utgå lite från vad som är naturligt för var och en på det sättet man springer, och sen kan man ju putsa på detaljer utifrån det. Men det går ju inte att säga generellt sett att bara för att du har långa ben eller breda höfter eller korta ben så ska du springa på ett specifikt sätt. Utan det ger sig naturligt att alla springer på olika sätt. Naturligt, och sen får man liksom bygga utifrån det. Och framförallt, är du mer genomstark i kroppen så springer du bättre utifrån dig själv också. Så att du inte har för mycket svaga punkter som gör att du tappar löpningen när du blir trött. Det är ju mer du inte syns att du är trött när du springer mot slutet, desto bättre går det. Och det är ju det som elitlöpare är skillnad mot en sämre tränad löpare. Att elitlöpare, det brinner i låren och i lungorna där också. Men det syns inte lika tydligt på löpningen. Det går fortfarande och löptekniken ser bra ut. Men på motionärer ser man mera när det börjar komma en viss trötthet. Och då händer det grejer.
Och så du tycker egentligen att det är jobbigt, Malin, alltså?
Ja, det är löpning blir aldrig enkelt. Hur tränad du än är, det är bara att springa fortare så blir du lika trött. Men brukar säga att det är roligare att springa fort och bli trött än att springa långsamt och bli trött. Så det,
men vi som bara springer långsamt. Och nej, men sen, bara generellt sett, jag kan säga från mitt håll, jag har aldrig reflekterat över löptekniken för män kontra kvinnor. Alltså om jag ska vara sån, kanske är jag
nej,
inte det påläst. Inte. Liksom,
fast men det enda är väl att män generellt sett har mer muskelmassa. Och jag vet inte om det är det man tänker på när man lägger upp träningsprogram. Att det kan skifta män och kvinnor, kanske fart eller progression, jag vet inte. Men jag har inte reflekterat över det särskilt mycket.
Nej, det är nog mer, skulle jag säga, att kvinnor är sämre generellt sett på kanske köra då styrketräning för att vara genomstark och inte ha de här svaga delarna, utan killar kanske mer tycker att man vill bygga lite muskler också, och många kvinnor är rädda för att bygga muskler, de tror att de blir som en gladiator bara för man går in på ett gym, och det krävs rätt mycket träning på gym innan du blir riktigt stor som kvinna muskulärt sett. Om du dessutom springer mycket så jämnar det där ut sig. Men så att jag tror många kvinnor skulle tjäna mera på att bli starkare i kroppen. Killar har ju mer muskler i gratis. Och många tjejer är lite för svaga, skulle jag säga, generellt sett i ja, i mage, rygg, höfter, överkropp, de kanske bara springer. Och det är väl lite det. Där skulle man egentligen kanske behöva mer styrketräning som tjej.
Jag tycker bara om man ser övergripande på löpare, alltså framförallt motionärer, att man tränar för lite styrka. Eller att man tror att det räcker att springa.
Men visste du när du började, Miranda, att ja, jag måste träna styrka?
Nej, jag också gjorde exakt samma sak. Jag är jättestark, jag springer jämt. Men det räckte ju uppenbarligen inte. Nej, jag, faktum är att jag drog på mig skada löparknä. Och så fick jag höra att jag var så jäkla svag i höften. Som har pratat om höften här. Så att det var, men det som jag har tagit med mig från det är två och ett halvt år sedan. Jag började träna styrketräning, funktionell styrka, och har bibehållit det. Och jag tror att det är det som också kommer göra att jag blir, liksom, håller, ja, för framtiden. Liksom. Så att jag kör ju inte de här snabba temporna som de här superbrudarna som sitter här. Men när jag springer i lopp och de är i, jag menar, över 15, 16, 17, 18 timmar. Då är det ju också jätteviktigt förstås att du bibehåller åtminstone någon form av löpteknik för att du inte ska ådra dig någon skada. Så att det är viktigt även vi långsamma löpare. Ha löpteknik förstås.
När jag började med löpning så kom jag ifrån, alltså, olika typer av bollsporter och så här. Hade en helt annan muskelmassa. Och sen började jag springa och springa och springa och blev tunnare och tunnare. Och sen blev det skada på skada. Mm. Och sen insåg jag att jag måste börja bygga styrka igen. Och då var det en helt annan löpteknik och resultaten blev ju bättre också.
Men det var ingenting man berättade för dig, så där, de som...
Jag tränade mig själv.
Ah, okay.
Ja, då är det svårt.
Vad säger coachen idag? Coachen säger...
Men det fanns ju inte alla de här forumerna. Det, liksom, det finns ju liksom ett informationsöverskott nästan idag vad gäller löpning och träning. Det fanns det inte då.
Men nu finns det så många skolor så att nu är det svårt att välja. Mm. Nästan.
Vi kanske kan lika gärna ta det här med skador också. Du nämnde löparknä. Har du haft några skador som du vet är...
En hel del. Men det är ju, alltså, det är ju överbelastningsskador. Jag har legat på gränsen.
Mm.
Den första stora skadan var en stressfraktur i höften. Och det var ju för att jag sprang. Det var när jag tränade mig själv precis i början. Jag hade väl hållit på en 2-3 år. Och ville ju springa långt, såklart. Långt, långt, långt. Samma typ av träning. Och då kom det. Och sen har jag haft, det är väl liksom den allvarligaste skadan jag haft. Men sen kommer det ju överbelastningsskador. Det är någon inflammation i något fäste här och där. Så visst, jag har fått min beskärda del. Och lite mer.
Är det någonting man vet mer idag, Malin, om återhämtning och hur viktigt det är och sådär? Ser du någon skillnad i det?
Jag skulle säga såhär, på elitnivå så har ju funnits en medvetenhet om de här sakerna. Även när jag höll på och långt innan dess. Så att det, jag tror att, men däremot så har det väl kanske krypit ner lite på motionsnivå på en större medvetenhet. Så att motionären idag är mycket bättre informerad av hur man ska träna och vad man ska träna. Och undvika skador och så vidare än man var tidigare. För att det finns så mycket att läsa om det här och det finns tränare att ta hjälp av även om du är en vanlig motionär. Och, så att jag tror att det blir ju bättre och bättre även på motionssidan, men sen är ju fortfarande många är ju orkar inte göra alla bitar som krävs heller, utan man har en viss tid att lägga på träning och då är det många som vill köra det de tycker är roligast. Och då tycker man det är roligast att springa. Då går man ut och springer varje gång du har tid att träna. Och så struntar man i den där tråkiga styrketräningen eller de där övningarna som man kanske skulle behöva göra för att hålla ihop på sikt. Så att det är väl det. Och många måste gå på en mina och liksom få en skada innan man liksom inser att det här gick ju inget bra. Så att jag tror som sagt att på elitnivå där har alltid funnits, men vanliga motionären är faktiskt lite vettigare idag än tidigare, men då tränar också vanliga motionären lite hårdare idag än vad man kanske gjorde tidigare också, så att det krävs att att man faktiskt tar hand om det här lite bättre, annars så kommer det skador.
Ser du det någonting i dina grupper?
Alltså, generellt sett, vi förr när jag sprang på asfalten, alltså, då knaprade folk voltar igen. Alltså, nu snackar vi motionärslöpare, inte på er nivå, men liksom, vi sprang med grupper och långpass, och det var voltar igen. Man satte en albedon i halsen när man sprang maraton för att liksom, ifall man skulle få börja fot. Alltså, det var mycket sånt. Och det är så uppfriskande, för det finns inte inom trail-löpning på det sättet. Och jag tror att delvis kanske att vi är lite mer så där, allt handlar om passion och frihet och glädje, så att vi kanske inte offrar oss lika hårt kanske för bra resultat. Men sen också att det är mycket mer skonsamt. Det är en stor skillnad. Så att, jag vet inte. Det så snart man liksom börjar plocka bort det här tempo- och tidshetsen, då tenderar kanske folk att inte pressa sig över gränsen. Men också mycket mer skonsam löpform.
Jag tror också det här att man kan läsa så mycket. Och många motionärer vill ju göra som eliten gör. Senast för någon dag sedan fick jag fråga om skor. Vad har du för tävlingsskor? Och då, den här personen ska springa sin första Stockholm Marathon. Och den personen behöver inte ha samma tävlingsskor som jag har när jag springer 10 km. Eller han är inte tränad för att klara av att springa en mara med de skorna. Och jag tror lite där i ligger mycket också, att de åker på skador.
Nu undrar alla, vad har hon för skor?
Ja. jag vill ha sådana.
Det är ju sådana här mycket lättare, icke-uppbyggda skor som känns som en mockasin på foten och är jättelätta och sköna. Men det kostar ju hårt på vader och strukturer. Så att även om man är riktigt bra tränad så känns det ju. Springer jag tävling i sådana där lätta skor nu för tiden, så då har jag problem att gå ett par dagar efter, även om man är hyfsat bra tränad. Och då inser man ju att det tar rätt hårt, och jag tränar aldrig i sådana skor längre på grund av lite gamla krämpor också. Men många motionärer vill ju ha liksom lätt och fint även på träning, och så börjar man liksom köra kanske mer och mer pass i dem också. För att det är ju skönare löpkänsla när man liksom känner att man bara känns inte att man har ett par skor på fötterna.
Det är fjäderlätt när jag kommer. Men det är väl lite som när man barfota skorna dök upp där under sin korta session. Alla sprang barfota skor och tyckte det här var århundradets grej. Sen så, ja, det var många naprapattimmar för att hantera dem. Nej, men det var ju liksom, man ska börja med en kilometer, och många som kan springa maraton, de började ju inte med en kilometer direkt. Det märkte man ju.
Nej, är man löpare så kan man springa 3 kilometer åt gången. Det kändes de.
Det händer kanske inte.
Händer inte. Svårt att börja försiktigt då. Om vi bara avslutar med den här att det har blivit som en upplevelsetrend mycket. Alltså, tidigare pratade man mycket om tider och prestationer, och nu lika mycket om upplevelser. Och vad ser ni där alltså framöver? Tror ni att det kommer fortsätta?
Det tror jag. För att man har ju ett ganska pressat schema här hemma. Och alltså, motionsintresset ökar ju, och semesterdagarna är ju de samma. Så att då är det ju ett bra sätt att kombinera träning och semester.
Jag tror absolut att de här, det har man ju märkt också, stor skillnad att många gör ju tävlingar utomlands, även om du inte är någon elitlöpare på något sätt, utan förenar en resa med ett lopp någonstans på något trevligt ställe och upplever den staden löpandes. Och det där tror jag bara kommer öka ännu mera just på motionsnivån, att man förenar både resor med träning och med tävlingar. För det ökar ju enormt också, de här träningsresorna för motionärer. Och de fanns ju inte heller överhuvudtaget för 15 år sedan. Det fanns ju inte överhuvudtaget någon som åkte på träningsläger som motionär. Och nu är det var och varannan människa som gör det. Och det är också häftigt. Men det tror jag, den snöbollen har bara börjat rulla. Den kommer bli ännu mera framöver.
Sen är det också den aspekten att om man kollar då, det är mycket motionärer som tränar, och jag tror, som jag alltid skriker om, alltså glädjefylld träning, det är ju den träningen som folk kommer fortsätta med. Alltså om man inte är på elitnivå så är det ju ändå, ja, det är ju liksom mer, är träning rolig så blir den ju med största sannolikhet en del av din vardag. Mycket mer än om det är nödvändigt ont. Så upplevelsebaserad träning, som att man ska, ja men exempelvis det som vi pratade om innan, reflexlöpning i skogen. Om man upplever det som ett äventyr och inte som ett träningspass, då är det ju mycket mer sannolikt att man gör det igen. Men sen är det också jätteroligt det här med träningsläger, liksom, när man kan åka tillsammans och folk på våra läger. Vi har en åldersspann på 50 år, alltså från 22 till liksom 72 år gammal. Alltså att det, och ändå träna tillsammans och möta människor i löparskor som du inte skulle ha träffat annars i vardagen. Det är jättehäftig upplevelse att lära känna den typen av, alltså nya människor i löparskor.
Mm. Så era favoritupplevelser då? Om ja, någonting ni har varit med om själva eller skulle vilja vara med om?
Åh, jag kan svara direkt.
Ja, kör.
Jag är ju så här, det absoluta favoritlopp som heter Kilian Classic som går i Frankrike i Pyrenéerna. Så, som jag sprang för, ja vad blir det, 3,5 år sedan. Det var ju liksom där jag föll för trail. Och det var ju då jag tänkte så här, hur har jag någonsin sprungit så mycket meter på asfalt? Alltså verkligen. Och sen dess har jag ju praktiskt taget inte sprungit på asfalt. Så det är ett häftigt lopp som är i Frankrike som jag tar med min mamma på och springer nu. Det är att rekommendera. Vi åker ju också ett gäng, så det är jättekul att visa fler människor den typen av upplevelse.
Och vad var det där då? Naturen eller omgivningen, människorna, vad var det som?
Ja, vad var det jag föll för? Jag vet inte, jag var ju nedbjuden dit för en massa år sedan, skulle blogga och så var jag ju, då var jag ju livrädd liksom för att bryta foten vid varje sten som var i vägen. Men sen så bara kunde jag liksom uppskatta det här frihetskänslan när man får springa ut för under en halvtimme nästan. Nej, men och vildhästar och snötäckta toppar och vatten i bäckarna. Alltså det var, jag vet inte, hela vyn då förstås som du fick springa kring, men också känslan av att ena stunden så tar en passage liksom 20 minuter, man ska ta 200 meter bara för man måste nästan ner och klättra med händerna i backen för att det är så kuperat och så brant, och nästa stund så får fara ut för som en kanonkula. Nej, men det var en jättehäftig upplevelse, så rekommenderar.
Låter härligt.
Mm, det var härligt. Ja, ser fram emot fjärde vända nu i juli.
För mig är det nog mest alla platser som löpningen har tagit mig till. Där man har varit sprungit tävling, man har varit på läger. Nya Zeeland, den som inte varit där, åkt dit. Helt fantastiskt. Alltså, vilken natur. Även St. Moritz i franska Alperna. Fantastiskt för löpning. Arizona, Flagstaff. Det är väl mina... Mm. Ja, Sydafrika såklart. Alltså det,
vänta, jag, fem till nu, Louise.
Jag har kombinerat löpning med resor i så många år nu. Och det är så många häftiga platser som man får se som man kanske inte skulle ha kommit till annars.
Men åker du med andra löpare då?
Ja, ibland. Och ibland är det min sambo. Så att det blir kombinerad golf- och löpsemester. Han gillar att spela golf. Så att, finns det en golfbana och bra, en löpbana och bra trails eller ett gym, dit åker vi.
En lyckad semester. Det är man.
Ja, alltså, jag har ju haft så fantastiskt förspänt att jag har ju tävlat 30 liksom, i löpning och rest överallt med tävlande och tränande. Och den biten sakerna är ju fortfarande extremt mycket i vardagen. Att man drog på de där träningslägren med sina bästa kompisar och körde stenhård träning och hade ett mål med det. Men nu har jag ju mer kommit till den där åldern när jag måste börja träna lite mer varierat. Jag kan inte bara springa längre för att jag går sönder. Så att jag är ju den där, det är ju lite gamla krämpor som inte tål för mycket löpning. Och sen åldersbaserat tyvärr, man inser det att jag måste träna lite mer allround. Så att jag har ju kommit till det där att jag börjar liksom söka nya utmaningar att kombinera löpningen med. Att, så att jag ska köra något triathlon till sommaren och jag körde mitt första swimrun i somras. och känner mig som en riktig amatör där i de där sammanhangen. För jag, det är ju så mycket utrustning och man ska hålla på. Så jag stod och tittade på alla andra hur de gjorde innan start och kände som jag aldrig hade tävlat i hela mitt liv. Och det är rätt skön känsla. Jag har liksom kommit till den nivån i mitt tävlande och i min träning. Att jag håller bara på för jag tycker det är så himla skönt. Och jag älskar fortfarande att träna väldigt mycket. Och sen måste jag liksom anpassa det att, så att jag håller. Och då får det bli liksom lite mindre löpning än vad kanske hjärtat skulle vilja. Och fylla ut det med lite annan träning. Och då får jag liksom nya utmaningar. Då är jag ju lite sådär nybörjare på de grejerna. Sen har jag faktiskt anmält mig till Marcia Longa, längdskidlopp i Dolomiterna till nästa år. Och det är också så här, det liksom finns nya utmaningar med allting. Och sen är löpningen är nummer ett fortfarande i min träning och i det som jag tycker är absolut roligast. Men kan man få in liksom löpningen på ett sätt i det hela så blir det nog bra. Sen vill jag springa lite lopp också, rena löplopp. Det är absolut det roliga som finns, att stå med en nummerlapp på bröstet på en startlinje. Det är fortfarande, det går liksom inte ur. Får man väl bara inse liksom att man får lägga sig på den nivån som man är tränad för. Så att jag känner mig rätt tillfreds med min träning och tävlingsbit numera. Det är liksom väldigt lustfyllt. Men jag måste nog söka upp lite träningsläge.
Malin, kom till mig! Och Malin, du måste köra Stockholm Swimrun också.
Ja, jo då. Nej, men jag är inte sen på att hoppa på de där grejerna. Det är ingen prestige.
Om du drar mig i löpningen så drar jag dig i simningen.
Ja, jo, det behövs.
Jag kan för övrigt inte simma alls. Lite tillägg. Ja.
Får man ha flytväst?
Nej, men jag hade faktiskt ett godståg framför mig senast. Jag ringde upp mitt ex och sa så här, nu ska vi köra Stockholms simmar. Han är gammal tävlingssimmare. Så jag hakade fast en lina på han bara. Det går också faktiskt. Det är tips.
Mm-hmm.
I år är jag speaker, för jag tänkte inte tävla.
Fekt.
Jag har ju gjort det där nu ett år. Nej, men jag gillar också att testa nya saker. Jag har ju testat det här med skimo i år. När man springer upp för med ett par skidor. Så jag körde senast för 2 veckor sedan. Hammarbybacken 2 timmar upp och ner liksom, på tävling. Och även kört lite mer obstacle race. Och, även om jag, alltså löpning, gud, det kommer ju aldrig vara. Det kommer ju alltid vara 1, 2, 3, 4, 5, upp till 10. Och sen kommer de andra sporterna. Men det är jätteroligt och utmanande att testa andra saker. Jag tror att det är bra för utvecklingen också.
Och när man kommer upp i min ålder då måste man göra det oavsett man vill eller inte. Annars så även om man är tränad och försöker vara klok så kostar det på hårdare. Så.
Men det måste vara liksom befriande för dig som alltid har tränat med säkert liksom, att du måste ha ett visst tempo eller diverse olika intensitetsnivåer. Att säga plötsligt stå med en våtdräkt och springa och tänka sen fasken, jag är glad det kommer framåt. Alltså,
men det är
inte samma press bara. Liksom.
Ja, precis. På både och. Jag saknar det samtidigt. Jag älskar ju den där pressen att liksom vilja göra en viss tid. Sen får man ju liksom lägga den nivån beroende på hur mycket man har tränat, vilka mål man har. Men det är klart att ibland är det ju skönt att bara vara, det är helt prestigelöst för mig det där att jag sprang förbi nästan alla, men sen simmar de förbi mig. Så att, men det är ju liksom rätt skönt sådär befriande att man inte bryr sig så mycket faktiskt var man kommer i ett sånt lopp. Som sagt, att fortfarande stå och känna att jag ska springa en mil på en viss tid, det liksom går aldrig ur. Sen blir den tiden lite sämre än vad man önskar ibland. Men det är ändå. Ja, men det är kul att ha lite olika mål, som du säger. Det blir så. Annars är det inget roligt att tävla längre.
Men känner du press också för att folk känner till dig? Att...
Nej, faktiskt inte. Jag har tänkt på det där att om jag skulle känna press på en startlinje nu av att vad andra förväntar sig av när de ser mitt namn och att jag ska springa det där. då skulle jag aldrig mer tävla antagligen. Inte i löpning i alla fall. För att jag inser att jag tränar ju inte så mycket löpning längre. Att jag kan riktigt kanske nå upp till mina allra bästa tider. Och det har ju jag själv accepterat. Att jag, så länge jag känner att jag har en nivå som jag tycker är rolig att tävla på. Då gör jag det för min egen skull. Sen om någon annan tycker att man ska vara bättre. Då inser jag ju bara att jag måste ju se till hur mycket jag har lagt ner på träning. Och vad man kan förvänta sig av den träningen. Så att nu för tiden, jag utgår helt ifrån mitt eget sätt. Och så länge jag tycker det är kul och jag sätter upp mina egna mål så får väl någon tycka att man är för dålig mot
dem.
Men gud,
skit i dem.
Jag bryr mig faktiskt inte om det. För då, som sagt, då skulle jag ju inte stå på en startlinje. För mig är det bara... Jag njuter verkligen av att stå på en startlinje numera. Det är liksom, det har jag alltid gjort. Men nu är det helt bara glädje. Ingen press alls. Det känns väldigt befriande att bara ändå kunna göra det bara för att man tycker det är kul.
Och Louise, du har ju, vad är dina närmaste mål?
Ja, det återhämtar mig väl efter maran för dryga veckan sen. Och sen komma igång bra med träningen och ta mig till VM i sommar. Det är det stora målet. Bli en av de tre som får åka på maran. Nej, men det stämde. Alltså, jag har fått vara skadefri, bytt tränare, liksom fått ihop alla bitar.
Vad har jag gjort för kilometer tid då?
Jag tror det är 3:48, va?
Det är så sjukt snabbt, men ni fattar hur snabbt ni är.
Och så länge liksom.
Nej, men det var så, alltså, gud, alltså jag bara kände liksom, jag lyssnar alltid på, alltså man har ju sina, jag är såhär vidskeplig, extremt vidskeplig. Alltså, jag lyssnar på Iron Maiden, så här, jag gör inte annars, men inför lopp och så här. Och så nu står jag på startlinjen så här, så packat. Och så bara kör de igång liksom Iron Maiden, och jag var, nej, det här är min dag. Alltså, du vet, jag bara stod så här, ja, det är verkligen liksom.
Och det var kul, grattis.
Ja, det var grymt.
Tack ska ni ha jättemycket. Det var inspirerande.
Tack för att du fick komma. Tack.
Grattis som sagt till Louise Viker, som alltså bara någon vecka innan det här spelades in slog sitt personbästa i Sevilla maraton med tiden 2:40:43 och därmed också klara svenska kvalgränsen till friidrotts-VM i sommar. Förhoppningsvis kommer hon tillbaka och berätta mer om det, och Malin och Miranda vill vi förstås också höra mer av framöver. Tack så mycket för att du har lyssnat på det sjätte avsnittet av Löparsnack. Löparsnack är producerat av mig, Agnete Dannenberg. Musiken är komponerad av Edvard Dannenberg, och han var också ljudtekniker i det här avsnittet. Fortsätt vara en springande medmänniska, så hörs vi.
Up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.